Så, då ska vi se hur det rullar. Jag tänker bara, kan bara backa bandet lite grann. Så här, jag har gjort intervjuer med dem, med lotterna och journalisterna och sånt där lite grann, och tankarna inför projektet och sånt där. Men hur var det när du fick reda på det här allra först? Hur gick det till?
Hur gick det till? Jo, det var så att vår generalsekreterare, min chef, Anna Nubik, hörde av sig till mig och frågade vad jag tyckte om att ta ett möte med Mediedemokrati. För de hade hört av sig, jag tror att det var Martin som hade hört av sig till Anna. Och det tyckte jag lät superspännande. Så vi bokade ett möte nästan på en gång, bara någon vecka efter. Och hade ett första digitalt möte där de presenterade sig och vi presenterade oss, och de talade om varför de hade hört av sig till oss, att de hade tankar på att få till ett projekt och om vi var intresserade att fortsätta utforska det tillsammans med dem.
Mm.
Och det var vi direkt. Så.
Och vad var det som var spännande med det, eller vad kommer du ihåg?
Det som var spännande var, som jag kände, var att vi hade börjat jobba med vårt skolmaterial. Det var färdigt. Vi hade börjat prata mycket mer om vad en frivillig försvarsorganisation kan göra i vardagsläge. Alltså för att skapa intresse och förståelse för vår demokrati, den vi har här och nu. Påbörjat jobbat mycket med skolor och mot skolornas fredspris. Och såg ganska snart att det här kunde vara en del, alltså ett nytt spår kring journalistik och lokalt, alltså kopplingen mot våra kårer. Och att det gick in i den bilden som vi ville liksom, ja men det här innovativa försöket, vad kan en frivillig försvarsorganisation bidra med?
Mm.
Ja, så det var väl det första, utan att riktigt veta var det skulle ta vägen, så kändes det väldigt intressant att fortsätta spåna tillsammans. Och sen kändes, båda två var ju otroligt trevliga på mötet så också, att det var liksom en härlig stämning. Så.
Och sen då, hur tog det vägen, eller vad tog det vägen sen då? För sen blev det ju då Arvika och Karlshamn.
Ja, men sen sa vi ganska snart att vi ville ses, att vi ville ha liksom träffas fysiskt. Och då så åkte jag om i och ner till Lindholmen. Och det tror jag var viktigt också, att vi faktiskt träffades och spånade tillsammans i samma rum.
Mm.
Att vi verkligen ville göra någonting tillsammans. Och sen så började Martin undersöka vilka tidningar, alltså vilka lokal, var kunde man få napp kring redaktioner och så som var intresserade. Och så bollade vi fram och tillbaka flera gånger om var hade vi, liksom var hade vi kårer och var i landet fanns vi. Och då såg vi snabbt att i Blekinge så skulle det funka jättebra. För där visste vi att vi hade kårer både i Karlshamn och Karlskrona. Men sen när vi började prata om Värmland, då sa ju vi direkt att där är vi svaga. Så. Och att vi är starkare ner mot Östra Skaraborg. Där har vi en kår som IO är med i, till exempel. Och ner mot Skövdefakten och Falköpingsfakten och så. Men vi vågade ändå satsa på, alltså tänka så här, vad händer om vi testar på ett ställe där vi inte är så starka från start.
Mm.
Och det var så vi landade i Arvika och Eda. Att vi visste från början att där har vi ingen kår. Så det var, men det var att det skulle liksom gå ihop med både att det fanns en tidning som var intresserade och att vi var på liksom.
Mm. Jag förstår liksom, och det ska vi också komma in på, tänka de här mer liksom de större aspekterna av projektet och vad det har lett till och sånt där som du började nämna där med SR och så, men vad hade ni för förhoppningar, eller vad hade du för förhoppningar om att det skulle kunna leda till på någon slags lokal nivå? För det är ju också det som det har skrivits fram som, just det här att det ska vara starkt lokaljournalistik lokalt.
Ja, nej, men i Karlshamn så känner vi ganska snabbt att det här kommer kåren tycka, alltså de kommer gå in i det här och hitta möjligheter för olika sorters samverkan och kanske ett sätt att rekrytera fler medlemmar lokalt i Karlshamn. Vi hade väl en förhoppning på att vi också skulle kunna få in, alltså kanske inte, ja, att vi skulle få med oss de kanske kårerna som vi har i Värmland. Vi har ju tre kårer, men ingen av dem är ju på den sidan liksom. Det är Filipstad och Kil, och de tyckte att de var för långt ifrån och kunde heller inte riktigt se de var inte lika innovativa som jag och Mio där i början. De såg inte riktigt vad har det här med oss att göra från början. Mm. Och det vi gjorde var ju att vi gjorde men annonsering på det är jag säkert. Jag vet inte om du har pratat med Mio eller om du ska prata med Mio, men hon var ju ansvarig för att liksom göra rekryteringsevent och informationsmöte. Och där kom det ju många nya som liksom inte var medlemmar tidigare.
Just det.
Så ett sånt liksom förhoppning, kanske lite väl stor förhoppning, var väl att kanske till och med få igång en kår i Arvika på grund av det här. Arvika gärna. Men det var väl en tanke där i början att det kanske skulle kunna gå och skapa en kår.
Men visst var det så att i alla fall i Karlshamn så var det väl någon som gick med just på grund av det här projektet?
Ja, absolut. Det var både de i Karlshamn och i Arvika som gick med för projektet. Det var det.
Ja.
Ja, absolut. Men också det att i Värmland så fick vi ju inte riktigt det var ju inte många av dem som kom på det här första informationsmötet som var på redaktionen med Linus Hattama.
Ja, just det.
Den första tävlen, ja, som faktiskt bodde i Arvika eller Eda. Utan det var ju några från Karlstad och det var några liksom utanför de två kommunerna som vi hade sagt från början. Och då var ju också, vad gör vi med dem? Alltså hur ska vi ha fokus både lokalt men också regionalt i hela länet på något sätt?
Mm.
Men det kom medlemmar på grund av det här. Det gjorde det.
Just det. Ja, jag ska intervjua faktiskt Mio direkt efteråt här sen, så att det blir också spännande.
Ja, då kanske du får höra ganska mycket samma sak.
Ja, nej då. Ja, nej, men det är bra att ni ändå får båda era perspektiv.
Ja.
Men jag tänker, det är ju en uppsida då med att det skulle kunna leda till mer rekrytering. Vad kunde ni mer se för liksom positiva effekter eller förhoppningar då om det vad gäller för Lotta Kårens del?
Nej, men hamna i nya nätverk, prata om psykologiskt försvar. Att vara en spelare på, och det har vi ju verkligen blivit, alltså att vi har breddat hur man ser på oss som organisation. Vi var ju väldigt, under väldigt, väldigt lång tid enbart förknippade med Försvarsmakten, och sen har det ju blivit under senaste, från 2000 och framåt, mer mot myndigheter och länsstyrelser och även mot kommuner. Men det vi hade förhoppning på här var ju också att kunna bredda och nå ut större i samhället till skolor och till bibliotek och till lärare. Det vi som hade påbörjat redan.
Mm.
Att det skulle få fart genom det här. Och det har det verkligen gjort.
Alltså informationsinsatser då? Eller?
Men både liksom att nå, men informationsinsatser, absolut. Men också att som till exempel bli inbjudna till andra sammanhang, i andra nätverk. Möta andra aktörer, till exempel de andra studieförbunden. Vi är med i Census, men får liksom träffa de andra studieförbunden och även prata mikrofrågor. Att få komma in och prata med FOI och FOS och sådär, fast inte bara det som är relaterat till Försvarsmakten.
Mm.
Vi har liksom fått en mycket större dialog med MPS också, på andra sätt.
Mm.
Så att myndigheterna och de aktörerna runt omkring oss ser på oss med nya ögon och gör att vi får nya möjligheter. Alltså på en strategisk nivå.
Just det, men finns det kopplingar till det här projektet, menar du med det, eller?
Ja, mycket av det som har kommit ut av projektet har ju gjort det. Alltså jag tror inte att vi tänkte riktigt så när vi satt på första mötet.
Nej.
Men vi hade ju nog ändå någon slags förhoppning. Alltså, när man går in i någonting som... Det är roligt med innovation. Det är roligt med något som man inte vet var det kommer ta vägen. Så jag kan nog säga att jag ändå hade förhoppningar om att det skulle leda till nya möjligheter. Sen exakt vad det skulle bli, det visste vi inte.
Nej.
Men att vi visste att vi ville jobba med demokratifrågor i vardag, kris och krig. Alltså att vi ville jobba med varför det är viktigt att försvara våra värderingar.
Mm.
Och att det är inte någonting man börjar med när vi är i ett krisläge, utan det är någonting man måste ha med sig som en del i motståndskraft om vi skulle hamna i ett krisläge.
Mm.
Och då måste vi jobba med det nu, och då är det viktigt med journalistik. Det hade vi liksom med oss från start.
Mm. Men det där är jätteintressant, tänker jag, för Ja, men vi kan ändå gå över till det lite grann. Om vi tittar då på vad landar det i, om vi tar det perspektivet. För det här är ju ett större metaperspektiv, tänker jag, just där vad det kan leda till. Det ligger ju egentligen ovanför det som sker på gräsrotsnivå i den här liksom, samarbetet mellan den lokala tidningen och den lokala lottakåren.
Ja, precis. Absolut.
Men så vad landade det i då, om man tänker?
Nej, men väldigt, väldigt många kontakter genom både Martin och Robert som har lett in till exempelvis MIK-nätverket som mediemyndigheten har. Att vi fick komma med på den MIK-konferensen som var i Göteborg 2022, va, på hösten. För Martin satte mig i kontakt med Pia Marie Wärling. Och vi hade ett jättehärligt Zoom-möte när jag berättade om vad vi gjorde som organisation. Och visste inte så mycket om oss, utom att Martin hade sagt att de är roliga att jobba med. Och då så hade vi ett Zoom-möte och jag berättade om vårt skolmaterial och vad vi gjorde kring skolornas fredspris och demokratifrågor. Och då bjöd hon in mig och Mio till MIK-konferensen. Och det var gav oss jättemycket med nätverk. Alltså både seminarierna och det vi fick med oss var jätteintressant. Så då var vi också på gång att ta fram den här workshopen kring att nå allmänheten med medieinformationskunnighet kopplat till beredskapsfrågor. Den hade vi liksom med oss i tanken faktiskt när vi träffade Martin och Robert i Göteborg där i april 2022. Och då testade vi lite sådana tankar och såg att ja, men det här kan vi göra någonting av. Vi fick med oss liksom innehåll. Väldigt trevlig middagsbjudning där på kvällen med kontakter som gav liksom nästa steg. Så ganska snabbt efter det så blev vi inbjudna till, eller medierådet då, tog kontakt och ville ha möte. Och det hade vi, och sen så hjälpte de oss att hjälpte till att titta att den workshopen som vi hade tagit fram, att den var bra, att det höll så. Mm. Och då hjälpte vi varandra från båda hållen i det. Det kan Mio berätta mycket mer om, för det var hon som gjorde jobbet. Men att vi liksom fick men både kontakter och möjligheter att få den här workshopen då finansierad av MSB. När vi sa att vi hade kontakter med mediedemokrati och med medierådet då gjorde det att då kunde den dörren öppna så att vi fick ta fram workshopen och göra den mot allmänheten. Och nu går ju den jättebra. Så nu är det ju, men vi har ju 3 stycken, både fysiska och digitala, som tar när det kommer deltagare. Och det hade inte hänt utan projektet. Det kan man verkligen säga, att det hade det inte gjort. Också att vi fick den här ingången mot... Jag fick en fråga om att vara med i en referensgrupp eller en strategisk råd för projektet SMALL uppe i Luleå Tekniska Högskola. Digitala lösningar för livskraft och landsbygd, tror jag att det står för. Och jag hade inte egentligen någon aning om varför de bjöd in mig. Men det var lite för att de hade varit ny som det här också. Och tänkt kring biblioteksbussar och information och så. Och det har ju varit jättespännande att vara med i det. Där har vi också lärt känna varandra mer och kommit i kontakt med bibliotek på olika sätt. Och biblioteknätverkets totalförsvar, det nätverket som jobbar med totalförsvar och bibliotek. Och hade nu möte på bokmässan och vill göra saker tillsammans. Och det vet jag inte heller om vi hade kommit lika långt med om vi inte hade haft de här kontakterna.
Just det.
Att en sak har liksom lett till en annan sak hela tiden.
Vad heter det, sa du? Digitala lösningar för...
Livskraftig landsbygd, SMALL, S-M-A-L-L.
Just det. Alltså, ja, just det. Och är det här saker, tror du, som kommer liksom, ja, det är klart det kommer fortsätta, att ni håller igång de här kontakterna nu då? Så.
Absolut, de här kontakterna är kvar. Vi är med i nätverket MIK Sverige. Vi är med i folkbildningsdelen av det också och ska göra saker, eller för jag har haft en halvdag när vi har visat varandra i nätverket vad vi har för utbildningar. Och så har vi tänkt att vi till nästa års MIK-vecka, då vecka 43, ska göra någonting mer tillsammans. Vi orkar inte riktigt nu i år, men till nästa år. Så vi har ju liksom hamnat i, vi är en spelare som jobbar med informationskunnighet, och det var vi inte innan. Och det gör ju också att vi kan säga att vi jobbar med militärt försvar, vi jobbar med civilt försvar och vi jobbar med psykologiskt försvar. En del också är att genom det, kanske inte riktigt genom projektet, men vi blev kontaktade av en dokumentärfilmsbyrå som heter Film & Tell. Oskar Hedin, som de hade sett vårt skolmaterial och vi hade möte kring med dem, och då när vi berättade att vi hade det här tillsammans med Ny Demokrati, då de kände ju varandra liksom, Robert och Oskar, så alla de här delarna går in i varandra och liksom förstärker varandra. Det gjorde att de också ville fortsätta och jobba vidare med oss. Och det har vi inte tappat heller, så att vi har väldigt många olika spår ute kring att jobba med, ja, med demokratisk beredskap och det som vi menar är försvarsvilja.
Just det.
Att jobba med motståndskraft. Inte, att det handlar inte om att alla ska utbilda sig med vapen, utan det handlar om att förstå vad vi har. Och vilja göra det man kan för att försvara det.
Det här skolprojektet, bara liksom, lite mer konkret, vad är det ni gör eller vad går det ut på?
Det började med att... ja, vi ska ta det hela vägen. Det är också där flera delar som har vuxit in i varandra. Vi har kontakt med en lärare som heter Charlotte Granat. Och det var jag och Mia som tog kontakt med henne 2015, tror jag. Och började spåna om vad vi kunde göra tillsammans. Och då så är hon första lärare i demokrati. Och är en av dem som sitter i styrelsen för Emmerichfonden. Emmerich Roths, alltså förintelseöverlevare, som var mycket ute i skolor och pratade om sina erfarenheter. Och Emmerichfonden och Fredens hus i Uppsala, de står bakom skolornas fredspris tillsammans med Lärarstiftelsen. Och då, genom våra kontakter med Charlotta, så blev vi inbjudna att ta fram utbildningsmaterial för att vara en del i priset, alltså vara en partner till priset. Så det vi har är att vi kommer ut till skolorna med vårt demokratitorg som vi hade med på bokmässan. Eller vi har varit på bokmässan med det i 3 år. Och det är liksom en interaktiv utställning med olika stationer där man pratar om totalförsvar och demokratifrågor. Men det handlar om att reflektera och prata tillsammans. Så, om olika mänskliga rättigheter, vad är värt att försvara, en tidslinje kring hur demokratin har utvecklats. Vi har en krislåda. Och vi har en ålders, vad ska man säga, en ålders, en liksom som en matta med där det står 15 år, 16 år, 18 år, och så är det frågeställningen, när får man den här rättigheten eller den här skyldigheten, och så ska man lägga det på rätt år. Men alla delarna handlar ju om samtal, och den här är ute då i skolorna, det är de skolorna som är vinnare och pristagare, eller ettan, tvåan, trean, de 3 skolorna som är finalister, får det här torget tillsammans med våra lotter som är där och tar hand om alltihopa. Plus att vi har ett skolmaterial då som heter Demokratisk beredskap, och som Charlotta har en hel dag med alla lärare och går igenom. Och då kopplas skolans demokratiuppdrag till totalförsvarsfrågor. Och nu ska det här då, nu kommer ju totalförsvar och NATO kommer in i läroplanerna från och med nästa år, 2025 på hösten. Och då känner vi att vi är väldigt väl förberedda för att kunna vara ett stöd till lärarna. För att kunna göra bra saker av det här. Vilket också har lett till att Sveriges elevkårer har fått kontakt med oss. För de vill ju också jobba med beredskapsfrågor. Så de hörde av sig innan Almedalsveckan nu. För att se liksom, hur kan elevkårerna jobba med frågorna på sina skolor, och vad skulle då styrelsen i Sveriges elevkårer kunna göra. Så de hade vi också möte med på bokmässan och poddinspelning och så. Och då, ja, de här sakerna liksom går in i varandra. De ser att vi jobbar med viktiga frågor, och vi kopplar alltid tillbaka och säger att vi jobbar med mediedemokrati och med lokaljournalistik och med vikten av redaktionella medier. Så det kommer liksom alltid med. Vi för med oss det budskapet till alla vi möter också. Mm.
Men känner du att det också har liksom bidragit till någon slags legitimitet att ni också har det samarbetet?
Ja, det har det. Absolut, det har det. folk, man, det är fler som vill lyssna längre. Man får några sekunder till på sig att prata. Mm. Ja, nej, men så är det. Sen är det som igår då när jag var på SR. Då var det en från Södertörns högskola som jag inte vet riktigt vad han forskade om. Men han pratade om decentralisering och hur viktigt det är att vara ute i lokalsamhällena och bygga beredskap. Och då gick jag fram till honom efteråt och frågade om han kände till vårt projekt. Och det gjorde han ju inte, men han blev intresserad.
Mm.
Ja. Så det är liksom ett sånt sätt att börja öppna och prata om. Man förväntar sig inte det från Svenska Lottakåren, att det är det vi ska säga först.
Nej, 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 det är jätteintressant här. Det är så spännande att höra liksom den här sidan också av myntet på något sätt. För att jag har ju som sagt mest varit, vad ska jag säga, på någon slags gräsrotsnivå.
Ja,
och där har ju projektet sett rätt annorlunda ut. Det är väldigt, väldigt intressant att se båda sidorna, eller höra båda sidorna.
Ja.
Men hur har liksom det här projektet förankrats i kåren i stort?
Alltså, ja, men det... Där tänker jag att det är ett jobb att göra och som vi gör hela tiden. Det är ju en gammal organisation, fyller 100 år i år. Och alla såna här saker som går utanför det invanda tar lite tid att bygga in. Men just den, jag kan tänka mig att alltså Karlshamn, de har ju fått uppleva det. De har ju varit mitt i det. Jag tror att de är den kåren som har tagit till sig mest av det. Men sen har vi ju haft öppna föreläsningar till exempel med Mediemyndigheten, Martina Wagner. Vi har haft Martin poddavsnitt. Vi har liksom pratat om medieinformationskunnighet som har gjort att många medlemmar har sökt de föreläsningarna. Och det har ju också spridit, vi har skrivit i nyhetsbrev och på all vår interna kommunikation att vi jobbar med de här frågorna. Och nu då har vi också utbildat handledare till den här workshopen, vilket det var inte svårt att rekrytera handledare. Och nu kör vi ju workshopen både digitalt och fysiskt. Så det är ju igång. Organisationen jobbar ju med det här. Men det är ju fortfarande uppdragen mot Försvarsmakten som är det som de flesta jobbar med. För att det är det som vi har gjort längst och det är det som är liksom... Det är också där vi får in de största uppdragsmedlemmar. Så att det behöver ju flytta på. Liksom.
Mm.
Jag kan tänka att många går in och kommer in i organisationen, men sen drivs man av sitt eget intresse och kanske inte tar till sig allting direkt. Så. Men ju mer vi pratar om det och ju mer det kommer ifrån också från ledningen. Alltså ju fler som företrädare som pratar om det så tar man till sig det, tänker jag. Det kommer ta ett tag till.
Mm.
Yeah. Mm.
Men det här workshopen, för det var MIK-workshopen.
Ja, precis. Den heter Fakta, sanning, demokrati och är 3 timmar lång.
Just det. Men det är ingen lotta lokalt som har liksom anmält sig som
Jo, de som är handledare och genomför utbildningen, alla de är medlemmar. Okay. De är spridda över hela landet.
Ja.
Det är inte så att de alla är från Karlshamn och Arvika, utan de finns över hela landet.
Ja,
så på det sättet har vi fått ut det i organisationen. Och vi hade också med, när vi hade en konferens för de som är ansvariga för information och rekrytering i organisationen. Då var ungefär 30 personer som kom. Då var Robert där och pratade. Och det var innan vi hade kommit så långt med projektet. Och då var det ju många där som kände att men varför får inte vi, jag vill, de vill också bo i Karlshamn eller Arvika. Mm. Vi bor på fel plats. Så. Mm, men de tyckte att det lät väldigt spännande och har följt det från sidan. Så.
Mm. Mm. Men hur skulle du säga, vad är din bild av det om vi tittar på det som har pågått lokalt i Karlshamn? Vad skulle du säga då?
Min bild så av det som man får, jag var ju med på övningen tillsammans och sen så var jag med nere på redaktionen vid 2 tillfällen tror jag att jag varit där med på möten tillsammans med Mimmi och med lotterna. Och det som jag har upplevt då är ju väldigt engagemang i stunden, alltså just när vi är där. Att man känner att det är viktigt att vara där och att man vill jobba med att det känns värdefull tid man har liksom lagt ner. Sen vad som har hänt emellan, jag vet att de har haft träffar, jag vet att de har haft skrivarskola och att de har gjort något under beredskapsveckan förra året, alltså 23. Jag vet inte om de gjorde någonting i år. Jag vet att de ville få till någonting på någon så här öppet hus, kom och prata med oss. Men exakt vad de har gjort och hur det har gått i Karlshamn, det vet inte jag riktigt. Men bilden som jag har när jag pratar med, ja, med Margareta och de andra är ju att de tycker att de har fått göra bra och nyttiga saker.
Mm.
Och särskilt att övningen gav... Att det var jättebra att vi fick till den övningen. För att ja, men undersöka vad man faktiskt skulle kunna göra tillsammans lokalt.
Men är det liksom någonting du tänker som skulle ha gjorts annorlunda eller någonting som skulle ha liksom tillförts projektet där eller så för att liksom kunna...
Det var väl mer det att i början så var det ju ingen av oss riktigt som visste vad det skulle bli. Alltså det var ju väldigt så här, vi håller på samtidigt som tiden går. Och jag kan tänka mig att både Arvika och Karlshamn att de liksom så här vad gör vi egentligen? Alltså att de hade önskat mer tydlighet från början. Det tror jag.
Mm.
Men vi hade, om vi skulle göra det här igen på ett annat ställe, då skulle vi mer, då tror jag att vi skulle ha en bättre process. För vad som funkar och vad som inte funkar och i vilken ordning saker är viktiga och sådär. Mycket av det som hände i Arvika var ju att vi tappade ju de som vi hade rekryterat från början. Och det handlade, tror jag, en hel del om att vi inte kunde berätta vad ska vi någonstans. Alltså varför ska du lägga din tid här? Mm. Vi säger att vi ska få till ha träffar och så, men vi kunde inte riktigt säga vad vi skulle göra på träffarna. Eller med den här, vi ville ha en övning men vi visste inte riktigt hur övningen skulle se ut eller när den skulle vara. Det var för otydligt.
Men kommer ni inhämta det nu då, tänker jag, lokalt? För att de sitter ju på erfarenheter nu i Karlshamn då, liksom, vad som funkar och inte funkar,
ja,
kanske.
Ja, absolut. Absolut. Och jag tänker att rapporten, när den är klar, så kommer ju den också användas av oss.
Mm.
Som en del i liksom, erfarenhet och i nästa steg. Och nu vet vi inte om det kan... Vi har ju kontakter ute nu med biblioteken till exempel. Och hur skulle man kunna jobba med totalförsvarsfrågor på biblioteken? Och att ha med sig de här erfarenheterna från det här projektet om lokal journalistik. Vad kan man ta med sig när man ska jobba lokalt? Liksom, vad är det vi behöver ha med oss? Sen skulle vi tycka att det var jättespännande att fortsätta jobba just mot journalister och lokalredaktioner på något sätt. Men projektet tar ju slut. Också som vi fick med oss väldigt mycket på senaste nu, bokmässan som var nu, mot för ett år sedan. Jag har ju varit där 3 år i rad nu. Det känns som att samtalen har blivit, det har varit allvar länge. Men det, jag kunde känna en känsla av att det är ännu mer allvar nu i samtalen än vad det var för ett år sedan. Kring vikten av att faktiskt kunna ta till sig information, förstå att det finns ett hantverk bakom. Att alla kan publicera, alla kan säga någonting. Men vad är det som skiljer traditionella medier från vem som helst? Och att det är väldigt många unga som inte har den kunskapen. Och då blir jag lite orolig för framtiden, faktiskt. Mm. Det är inte krig jag går och tänker på, faktiskt. Utan jag går och tänker på vad händer om vi inte förstår vad det är vi håller på att bryta ner just nu.
Och där känner du att ni har fått in fler verktyg också genom samverkan och så?
Det har vi, verkligen. Men där har vi ett annat sätt att titta på frågor kring beredskap än vad många av våra andra, de andra fyra försvarsorganisationerna. De förstår ju inte riktigt vad det är vi håller på med hela tiden.
På vilket sätt då?
Nej, men vi bryter liksom mönstret för vad en frivillig försvarsorganisation är. Vi ska rekrytera och utbilda för totalförsvarets behov. Vi ska rekrytera till Försvarsmakten, till myndigheter. Och sen har vi då ett uppdrag som handlar om att informera. Och vi ser ju att det här vi gör genom att prata om journalistik och demokrati och vikten av mänskliga rättigheter och kvinnors särskilda utsatthet, att det är information som är viktig för totalförsvaret. Medan många av de andra ser det bara som att man ska tala om hur många, ja, alltså min bild i alla fall, hur mycket vapen vi har, hur många flygplan vi har, hur mycket båtar vi har. Mm. Att det blir mycket fokus på materiel i Försvarsmakten. Men då är man också att man har haft hela sitt yrkesliv i Försvarsmakten. De som informerar.
Just det.
Alltså att vi är lite, vi ser en annan del av samhället. Som av de, många av dem som har haft all sin tid i, men som officer eller som andra delar i Försvarsmakten, de ser inte det och undrar vad det är vi håller på med.
Mm.
Mm. Jag var med på ett seminarium som Folkförsvar hade om inför beredskapsveckan och pratade om ungdomar och vad vill ungdomar bidra med. Och där var Sveriges elevkårer med, Jonathan Lamy som är vice ordförande och en organisation som heter Run for Office och sen vi. Och efteråt så var det några som tyckte att varför pratar ni så mycket om demokrati och mänskliga rättigheter? Det handlade ju om beredskap.
Mm.
Ja. Mm. Men där har vi fått mycket fler verktyg för att fortsätta att jobba med det som vi hade påbörjat. Att det här kom liksom i precis rätt tid, men vi visste inte riktigt vart det skulle ta vägen.
Men är det svårt, tänker jag, att ändra den här liksom bilden? Jag tänker, jag menar, det som du säger, 100 år. Liksom, jag kan ju säga det redan nu. De flesta jag pratar med journalister och säger nej, jag visste inte mycket om Lottakåren. Vad tänker du på? Jag tänker ärtsoppa. Liksom. Jag gissar att du måste vara ganska trött på den bilden.
Ja. Jo, men det. Jag har ju jobbat nu på Lottakåren i 20 år. Så jag har ju varit med från 80-årsjubileet fram till 100-årsjubileet.
Mm.
Och visst är det så att många av dem som tror att de vet, de säger ärtsoppa. Men de allra flesta ungdomar vi träffar, de vet ju ingenting. De har ingen bild alls. De har inte sett gamla filmer med någon, liksom, det är inte intressant. Utan det är något helt nytt som visar sig. Och då, om man då visar sig tillsammans med i ett nätverk med andra aktörer som de känner till, som Sveriges elevkårer, eller skolornas fredspris, eller Sveriges lärare, eller någonting som man redan har en relation till. Mobile Stories också, som jobbar med redaktionella verktyg mot skolor. Demokratibygget. Om man är i det sammanhanget, då är det ju den bilden de får av oss.
Just det.
Men de vet att det andra finns liksom inte.
Men då är det ingen större vits att vara tillsammans med BLT, för det känner de inte heller till, höll jag på att säga.
Nej, nej, det kanske de inte gör. Men om vi kan få till... de var ju ute på skola tillsammans, BLT och Lottakåren.
Mm.
Och kunde visa upp saker som eleverna faktiskt inte visste någonting om. Se en vevradio för första gången. Vilket var jättespännande igår på seminariet om Ukraina. Att det är just radion. Att det är det som funkar.
Mm.
Och om man då inte... Ja, men att få en relation till saker som man faktiskt kan ha nytta av, även om man inte vill gå runt och tänka på kris och krig hela tiden. Att man ändå kan få en första inblick och få ett sammanhang, vilket gör att man kanske får upp ögonen både för tidningen och för Lottakåren, som man inte hade fått annars.
Mm. Ja, men det är verkligen två organisationer som vill liksom ge en annan bild eller förnya sin image på något sätt. Och det klart kan göra det då.
Ja, jag känner att vi kan vara relevanta i det samhället vi har nu och inte glömma bort vår historia och inte göra... Liksom, allt det vi gör nu har vi gjort i 100 år. Men vi gör det på nya sätt.
Men jag tänker, eftersom du ändå har den här lite mer moderna approachen och liksom den funktion ni ska ha, varför är det fortfarande ändå så svårt att rekrytera unga personer till Lottakåren?
Det är svårt med medlemskap. Det här är någonting som vi har försökt med så mycket. Men vi är ju bara anställda, jag och mig och vi andra. Vi kan ju liksom inte påverka organisationens syn på medlemsavgift till exempel.
Mm.
Vi tycker att det är ett hinder att man ska betala medlemsavgift innan man riktigt vet vad det är man får.
Mm.
Medan de äldre medlemmarna tycker ju att de har ju fått så otroligt mycket genom åren och 350 kronor om året är ju ingenting. För man får ju så mycket och det är sant, men det är inte det man... Alltså jag skulle inte betala 450 kronor för något som jag inte vet vad det är. Även om det skulle vara fantastiskt på andra sidan. Och därför vill vi hitta upplevelser som är liksom prova på verksamhet som inte kostar någonting. Där man får en upplevelse av oss innan man betalar sitt medlemskap. Så man vet att jag vill vara medlem här och jag vet varför jag vill det. Då tror jag att man kan betala 300 kronor. Men unga människor gör inte det. Man betalar inte medlemskap till en intresseorganisation som man gjorde för 60 år sedan, 50 år sedan. Så man kan tycka att vi är jättehäftiga och spännande, men det betyder inte att man väljer att bli medlem.
Mm.
Men om vi då kan nå ut med ett bra budskap, att man ändå pratar gott om oss. Och kanske att de ungas för mammor blir medlemmar. Eller att man vill bli medlem när man blir äldre. Vi ser att de flesta som blir medlemmar hos oss är mellan 35 och 55 år. Och då kanske inte vi ska jaga ungdomarna så himla mycket. Och känna att vi misslyckas hela tiden. Att de inte vill vara medlemmar.
Mm.
Mm. Men det där är också ett svårt. Alltså det är svårt att få med en medlemsstyrd organisation på det. Att vi inte ska göra allt för att få in unga medlemmar.
Nej, det är klart. Det är klart. Det är ju inte ensam om att brottas med, tänker jag naturligtvis.
Nej. Men det är väl en anledning till att vi inte får in fler unga som i medlemskap. Men vi får ju fantastiska lappar tillbaka från Demokratitorget till exempel.
Mm.
Några, en lapp där det stod så här, jag älskar Lottakåren. Och då var det när vi var på Schillerska gymnasiet. Det var ju någon som aldrig hade träffat oss förut.
Mm.
Så, ja.
Men om vi ändå ska knyta ihop det då, så här, om du bara skulle säga så här, tre spontana saker som du skulle göra annorlunda eller som ni kan liksom skruva på liksom till nästa gång man skulle göra något liknande projekt. Vad skulle det spontant vara?
Bättre förberedelsearbete med tidningen. Alltså vad har tidningen för förväntningar på oss och vad har vi för förväntningar på tidningen?
Mm.
Alltså att man har någon form av liksom. Och det skulle man kunna få med sig från den här rapporten.
Just det.
Alltså ta med sig det som är erfarenheten, det som har funkat och fortsätta med det. Men skruva på den här otydligheten som vi faktiskt, ingen av oss visste. Och vi sa det hela tiden att ni är med och skapar det här. Men det är inte alla som vill vara med och skapa på sittande möte. Om man har kanske åkt från Karlstad till Arvika i 2 timmar. Utan man vill veta vad man kommer till. Mm. Så processen skulle säga. Att man kan säga hela tydligt varje gång, alltså hålla i handen lite och tala om vad nästa steg ska bli. Att nu gör vi det här och det ska leda till det här och sen kommer vi ha den här övningen och sådär. Och nu har vi liksom byggt upp någon form av första scenarioövning. Och den var ju jättespännande. Den kan man ju fortsätta utveckla.
Mm.
Vi hade ju, innan vi gjorde scenarioövningen i Karlshamn så hade ju jag kontakt med Folk och Försvar. Tillsammans med Martin också med en tjej där som jobbar med att utbilda journalister i säkerhetspolitik och gör scenarioövningar. Vi tänkte att om Folk och Försvar kunde på något sätt hjälpa oss med övningen. Och vi hade några sådana möten som var jätteintressanta, men vi landade efter ett tag i att det var inte det Folk och Försvar gör är inte det vi ville ha. De gör ju ingenting på lokal nivå, utan de har ju nationellt och för liksom stora kriser. Man får ju liksom vara nationell media och ta beslut och så. Men det här skulle ju kunna vara en sån del att hur skulle man kunna bygga upp scenarioövningar för journalister som jobbar lokalt?
Mm.
Och hur skulle till exempel Lottakåren kunna vara en del i det?
Just
det. Men det är en vision för framtiden. Sådär, att också mycket för det som var på Sveriges Radio igår. Just att man pratar om vikten av lokal förankring och kunskap lokalt. Så. Och det är på många olika ställen som jag är i som jag hör precis det. Att man ser att man behöver jobba lokalt. Men hur gör vi då det på olika sätt? Men själva processen och tydligheten och kunna tala om mer vad det ska leda till och varför det är viktigt.
Mm.
Mm.
Ja,
och sen också tror jag som att inte börja på ett ställe där vi faktiskt inte har en kår. Det skulle vi inte göra igen.
Nej.
Nej.
Men det är ju väldigt liksom, det är klart, och det är ju innan man har satt hela den här, vad ska jag säga, strukturen och ramarna och sånt där för, och innan man vet, det är klart, det är ju ett innovationsprojekt och sånt där, men jag upplever ju också att det bygger ju ganska mycket, jag har gjort nu så här på liksom enskilda eldsjälar lite grann som driver, jag tänker Mimmi till exempel i Karlshamn, hade man inte haft henne, då hade det kunnat fallit även där.
Ja. Ja, men absolut. Och lite där blev det ju med bytet av chefredaktör i Arvika. Mm. Att vi var ju på gång med Linus. Vi hade ju kommit en bit och börjat sätta liksom en del ramar. Sen blev det liksom ingenting under den tiden när det var en tillförordnad. Och jag förstår det. Det är liksom så. Men sen så vad heter han som är nu?
Och jag kommer inte ihåg.
Ja, nej. Och där fick vi till det här samtalet på biblioteket som blev jättebra. Det var jättebra, bibliotekspanelsamtalet.
Mm.
Men vi landade ju aldrig riktigt i vad är det faktiskt som förväntas av tidningen och vad förväntas av oss. Så det fanns delar där som måste täppas till för att det ska bli riktigt bra.
Mm.
Men vi gjorde ju många försök i Arvika för att få till det. Flera rekryteringsprocesser. Och jag och Mio var ju där flera gånger. Det är roligt att jag har varit i Arvika så mycket. Jag hittar nu på gatorna och ner i vattnet och sådär. Men jag tror inte jag kommer tillbaka så ofta.
Nej. Nej, men jag tror jag känner mig nöjd. Är det någonting mer du vill lägga till som du tycker att det här har vi inte fått sagt? Annars...
Nej, jag tror att du ska ju få lyssna på mig nu. Hon kommer nog att se det från något annat håll, men typ säga samma sak. För vi har ju jobbat väldigt mycket tillsammans med det här hela tiden. Så. Nej, jag har fått med.
Ja, men jättebra. Jätteintressant tycker jag. Tack så jättemycket.
Ja, tack själv. Tack.
Vi hörs vidare.
Det gör vi. Ha det gott.
Ha det gott. Hej.
Hej.